Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Trots att vädret här i Estland har varit lite upp och ner. Ena dagen är det 24 grader och sol och andra dagen spöregn och liknar en vanlig vårdag. Så skulle jag nog säga att sommaren är här. Vilket tyvärr betyder att jag kommer ta uppehåll i några veckor. Som jag berättat tidigare så spelar jag in på Kulturhuset här i Pärnu som nu tar sommarlov. Det kan bli så att jag spelar in ett eller två avsnitt hemifrån under ledigheten. Men det blir i sådana fall för patrons. Så stötta Sömnlöspodden på Patreon via länken i beskrivningen om du vill få tillgång till nästa avsnitt som kommer handla om troll i Värmland. Vanligtvis letar jag inte efter en röd tråd till de två berättelserna i varje avsnitt. Istället försöker jag få dem att vara så olika som möjligt. Och det finns en anledning till det. Personligen känner jag att det kan bli att man letar efter någonting som inte finns där. Men i detta fall så har någonting uppenbarat sig. Och det temat är kärlek. Och vad olycklig kärlek kan göra med en människa. Det tar oss bortom vanligt förstånd och kan få oss att göra saker som vi i efterhand kan ha svårt att förklara. Det är en makalös kraft på gott och ont. Hur långt sträcker sig kärlek? Kan man bli kär i vem som helst? Till och med varelsen som man matar två gånger om dagen. Som bor på en svind. Det fanns en kvinna vid namn Adriana som bodde på vår vind. Ja, hon var inte riktigt en kvinna antar jag. Men vi benämnde henne alltid som en hon. För det var alla i vår familj alltid hade gjort. Men hon var ingen person. Hon var inte riktigt en människa. För att vara ärlig är jag inte helt säker på vad hon var. Jag försökte att lista ut det. Men inget passar liksom in på henne. Hon är inte en fe. Inte en häxa. Kanske ett monster. Faktum är att jag inte hade en aning om vad det var som bodde på övervåningen. Men det spelade ingen roll. Hon var där. Men det är hon inte längre. Det var mitt jobb att ge henne måltider. Och jag gjorde ett misstag. Jag gjorde ett monumentalt misstag. Jag hade ansvaret att mata henne en gång på morgonen och en gång på kvällen. Hon fick inte äta kött, så jag brukade göra sallader, wuckade grönsaker med ris, aubergine i ugn. Men hon verkade bäst tycka om min grönsakssoppa. Det var faktiskt kul att laga mat åt henne. Jag blev nästintill expert på det vegetariska köket. Eftersom jag inte ville att hon skulle äta samma mat hela tiden. Samtliga gånger jag gick upp till henne följde jag samma rutin. Jag skulle fixa hennes måltid. Gå upp på övervåningen. Låsa upp hänglåset på vinddörren. Och klättra upp för stegen. Adriana visste alltid vilken tid jag skulle komma upp. Så skulle alltid vara redo vid sitt lilla bord mitt i rummet. Jag skulle sätta maten framför henne. Och ibland pratade jag lite med henne också. Jag tror hon tyckte om mina berättelser om världen utanför. Om skolan, musik och vad som händer i världen. Men det var svårt att säga, för hennes ansikte förändrades inte särskilt mycket. Hennes huvud var lite för runt för att se normalt ut. Hennes ögon var också runda, perfekta cirklar. Ögonvitorna lyste klart lila. Hon hade stora svarta pupiller. Hennes mun sträckte sig på ett permanent sätt i en lång linje och tänderna var onormalt stora och rektangulära. De fick mig alltid att tänka på legobitar. Trots att jag visste att hon måste vara väldigt, väldigt gammal. Var hennes hud inte skrynklig överhuvudtaget? Den var fullkomligt slät och blek, likt marmor. Hon hade inget hår så vitt jag kunde se. Så långt tillbaka jag kunde minnas hade hon alltid varit skallig. Och jag hade aldrig sett några ögonbryn. Adriana hade aldrig talat. Det fanns berättelser från flera generationer tillbaka som hävdade att hon en gång var en helt annan varelse. Efter vad jag fått höra när min gammel farfars far fångade henne var hennes skönhet ofta nämnd i historier. Men det var hennes vackra sång som nämndes mest i berättelserna. Ibland önskar jag att jag levde då, så jag kunde fått höra hennes sång och så jag kunde se hur vacker hon en gång var. Om jag tittade riktigt noga kunde jag se en glimt av det. När vindlampan fångade hennes figur precis rätt. Bara ett ögonblick utstrålade hon en glans. Det låter kanske märkligt, men jag tror att jag blev kär i Adriana. Trots att hon aldrig talade, trots att hon var hundratals år gammal, och även om hon såg mer grotesk ut än vacker, följ jag hårt för denna varelse på min vind. Jag antar att en anledning till denna förälskelse var att jag just var en 18-årig pojke, eller ja, man, som väldigt sällan lämnade huset. Jag gick till skolan, men hade egentligen inga vänner. Adriana var den enda som ingav en känsla av trygghet hos mig. Jag fick slappna av den lilla tid vi tillbringade tillsammans varje dag och kunde anförtro allt till henne. Jag började gå dit allt oftare, även när jag inte gav henne mat. Jag blev järvare med tiden, tills jag en dag kysste henne på kinden. Adriana blev förvånad när jag gjorde det. Fan, jag blev förvånad, men jag ångrade inte för en sekund. Det var samma dag som jag erkände mina känslor för henne. Jag var rädd, men Adriana verkade nöjd. Jag var övertygad om att mina känslor var besvarade. Det var sättet hon log mot mig och så mycket mer. Saker och ting förändrades mellan oss efter det. Jag tillbringade större delen av min tid på vinden. Jag började smyga upp där efter att mina föräldrar gått och lagt sig. Adriana började låta mig kyssa henne på munnen. Jag spenderade timmar där uppe, till gryningen. Jag kände att det gick bra. Och jag föll bara hårdare. Jag älskade Adriana. Eftersom jag älskade Adriana oroade jag mig för henne. Tanken på att hon var inlåst på övervåningen kändes bara så fel. Jag hatade hur vi behandlade henne som en fånge. Som en brottsling. En kväll, medan jag höll om henne, sträckte hon sig fram och smekte mig på kinden. Sedan talade Adriana. Till min stora förvåning. Jag skulle vilja ha en dejt med dig, sa hon. Mitt hjärta stannade. Hennes röst var vacker. Sagolik på något sätt. Hon vill ha en dejt. Hur kunde jag förneka henne det? Visst, sa jag. Vi kan ha en dejt. Jag kan ta upp några ljus här på vinden och göra något speciellt bara för oss. Och... Nej, svarade hon tvärt. Jag skulle vilja ha en dejt med dig, men inte här. Adriana gestikulerade mot rummet runt om oss. Att vara här inne gör mig bara så förkrossad. Jag vill ha en dejt med dig någon annanstans. Bara en. Med dig. Hon kunde lika gärna bett mig att riva av mina egna naglar med en tång vid den tiden. Och jag skulle ha gått med på det. Hon såg på mig med de stora, violetta ögonen. Och alla mina hämningar bara försvann. Mina föräldrar ska iväg till min farbror i helgen, sa jag. Jag kan ta ner dig till huset med mig. Vi skulle kunna ha en dejt i vardagsrummet. Adriana var mycket nöjd med den idén. Och jag började planera dejten för oss. Jag frågade henne vad hon ville äta. Och hon valde av någon konstig anledning varm korv med pommes frites. Jag tänkte att det skulle vara bra att låta henne få äta lite kött. Eftersom det var ett speciellt tillfälle. Dessutom lindades jag runt hennes finger. Jag övervägde aldrig att neka henne ett enda önskemål. Slutligen kom fredag eftermiddag och mina föräldrar åkte iväg till min farbror. Jag väntade lite så att de inte skulle komma tillbaka innan jag släppte Adriana ut ur vinden. Jag ledde henne ner till köket. Jag satte henne ner i baren medan jag stekte korv och satte in pommes fritesen i ugnen. Hon sa ingenting men lutade sig upp efter en kyss. Hennes ögon var upplysta av en helt ny känsla som jag aldrig sett tidigare. Mitt naiva jag trodde att det var kärlek och glädje. Jag serverade henne 3 korvar och ett berg pommes frites. Och hon åt som ett glupskt djur. Jag blev lite förvånad. Eftersom det var så annorlunda från hur hon normalt åt sina måltider. När hon ätit upp allt på tallriken greppade hennes hand efter min underarm. Hennes naglar grävde sig in i min hud och jag började blöda. Adriana lyfte huvudet för att möta min förvirrade blick och jag frös till. Pupillerna var nu små, fokuserade och ögonen lyste mer lila skimrande än någonsin. Hennes en gång lugna mun ändrades till ett väldigt leende. På något sätt hade hennes rektangulära legotänder dragits in och avslöjat skarpa, spetsiga tänder som en haj. Hon kastade mig över baren, hennes naglar fast i mitt kött. Jag skrek högt medan hon flinade.
Dumma pojke, väste hon. Jag måste säga att jag är chockad att det var så enkelt. Jag spelade på din sympati. Jag ville att du skulle tycka synd om mig. Men du hade andra planer, eller hur? Du är lite snuskig, va? Du var så förälskad i mig. Jag har aldrig träffat någon som dragits till min sorts förut. Det borde du verkligen inte ha gjort. Hela mitt väsen borde skrämma dig. Vi är byggda för att skrämma dig. Men du gillade det.
Adriana,
viskade jag.
Jag förstår inte.
Hon skrattade och använde sin fria hand för att smälla mitt huvud mot bardisken.
Vad trodde du skulle hända ikväll, pojk? Trodde du verkligen att vi skulle tillbringa en romantisk kväll tillsammans så här? Trodde du att natten skulle sluta med fler kyssar? En kärleksförklaring? Förlovning kanske? Det är verkligen skrattretande.
Hon släppte min arm, tog sin hand upp till ansiktet och luktade på mitt blod från hennes naglar. Hennes mun vred sig i en grimas och hon ryckte tillbaka.
Du har tur att din blodlinjes kött luktar som rutten fisk,
sa hon innan hon hoppade ut genom fönstret och sprang i en omöjlig hastighet och försvann i mörkret. Jag ringde genast mina föräldrar och förklarade sakligt, men nervöst, vad som hade hänt. De åkte hem så fort de kunde för att kartlägga skadan. Min mamma var livrädd och min pappa var både ursinnig och skrämd. Han skrek åt mig tills hans röst blev hes. Min mamma försökte lugna ner honom, men det hjälpte inte särskilt mycket. Själv grät hon nästan hela tiden. Hon sa om och om igen att vi var tvungna att flytta. Vi kunde inte stanna i området längre. Vi måste lämna huset som min familj hade bott på i generationer. Det var kvällen jag fick reda på hela historien om Adriana. Du förstår, hon var en monströs varelse som hade bott i en närliggande skog sedan vår stad bara var en uppsättning av bondgårdar. Någon gång i månaden kunde hon bryta sig in i hem och stjäla människor från deras sängar. Hon brukade ta dem tillbaka till sin lya och fullständigt konsumera dem. Det märkliga var att hon aldrig attackerade människor i min familj. Så de gjorde någonting för att stoppa henne. De utformade en plan för att fånga in henne, låsa in henne och hålla henne svag genom att bara mata henne grönsaker. Inte kött. De förväntade sig så småningom att hon skulle dö. Men det gjorde hon aldrig. Istället lovade min familj att hålla Adriana inlåst för att skydda staden. Vi blev vårdnadshavare för våra grannar. Men inom loppet av några timmar hade jag dömt dem alla till en blodig och skrämmande död. Det där var berättelsen Adriana. Originaltiteln är It was my job to feed her twice a day av Reddit-användaren Daytime Deity. Utan vidare introduktion tycker jag att vi hoppar in i nästa berättelse. Livet som odödlig. Jag kommer dö idag, men jag är inte rädd. Om något skulle jag säga att det är en riktigt bra dag. Jag berättar detta från en bekväm soffa i en mysig lägenhet på Södermalm. Jag sipprar på en varm kopp te, mareld. En söt knubbig katt sover lugnt bredvid mig. Helt omedveten om att hans ägare snart kommer att dö. Eller är han? Jag har sett husdjur vara långt mer medvetna om människors öden än vad man kan tänka sig. Det är en bra dag. Jag har inte ont någonstans och jag är kvinna. Det är alltid skönt att vakna upp som kvinna. På något sätt känner jag mig lite som mig själv. Men vad som orsakade detta är just att jag var kvinna. Jag var ung när det hände. Jag kommer inte ihåg hur ung eller hur jag såg ut. Men jag minns att han hade fått upp ögonen för mig. Och det var allt som betydde något. Det är alltid så viktigt. Vi lurar oss själva att tro att vi har fri vilja. Större dårar tror till och med att de bryr sig om oss och älskar oss. Det gör de inte. Det enda som betyder något är vad de vill ha. Deras eget nöje. Sin egen stolthet. Sin egen kraft. Men i slutändan får vi alla betala priset. Han var vacker. Som de alltid är. Jag hade blivit varnad. Som unga människor alltid blir. Men jag var dum. Som unga människor alltid kommer vara. Det var när människor fortfarande trodde på dem. Innan de gjorde upp lögner för att täcka över deras existens. Innan de började få människor att tro att det bara fanns en av dem. Jag var ung och naiv. Han sa att han hette Amund. Blåa ögon. Fulla av lust. Håret ner till axlarna. Ett långt blont skägg. Och en muskulös manlig kropp. När han kysste mig. Kändes som att varje atom i hela mitt väsen löstes upp i ett himmelskt ljus. Allt var så varmt. Allt var mjukt. Allt var perfekt. Men det förändrades så snabbt. Han blev våldsam. började slita av mig kläderna med sitt svärd. Det fanns en obehaglig törst i hans blick. Jag skrek. Bad honom att sluta. Han var böjd över mig på marken. När ingenting hjälpte blev jag desperat. Jag sparkade honom rakt i huvudet. Och han föll till marken. Jag hann bara fly några steg innan han stod framför mig igen. Jag borde ha gett med mig. Låtsas vara stolt över att han hade valt just mig. Som jag visste att jag skulle. För innerst inne visste jag exakt vem han var. Jag grät och snyftade. Men jag kunde bara inte be om förlåtelse. Trots min unga ålder. Var han tillräckligt förolämpad. För att motivera mitt straff. Loke drog sitt svärd rakt genom mitt bröst. Och förbannade mig sedan med odödlighet. Odödlighet är ingen välsignelse. Det är ingenting att sträva efter. Min odödlighet kommer sannolikt inte att låta särskilt tilltalande för dig. Men innan du börjar lura dig själv och tro att det kan vara spännande eller kul. Låt mig berätta. Jag har träffat fler odödliga. Och ingen av dem önskar odödlighet åt någon. Du kanske får reda på det själv. Jag hoppas att du inte får det. Efter min första död vaknade jag omedelbart i en annan kropp. Jag kommer inte ihåg vem jag var då. Enbart vaga fragment. Som lika gärna kunde varit drömmar eller fantasier. Men jag visste verkligen ingenting om det då. Jag levde. Sen inte. Sedan levde jag igen. Det var min verklighet. Och allt utöver det var en tjock dimma. Det skulle ta årtionden innan dimman lagt sig och jag kunde se något klarare. Men min verklighet är att jag vaknar varje dag i en annan persons kropp. Och inom de närmaste 24 timmarna så är den kroppen död. Detta har varit mitt liv i över 1000 år nu. Det förtjänar inte att kallas ett liv. Men här är jag. Andas. Dricker te. Äter. Trots allt. Man skulle kunna tro att den svåraste delen är att dö. Det är inte alltid sant. Vissa dagar ligger jag i sängen i en kropp. Så sjuk att det gör ont att andas. Andra dagar vaknar jag i en källare. Blir torterad. De gör saker du inte ens kan föreställa dig mot mig. Vissa dagar verkar allt bra. Tills jag ser en lastbil köra genom ett rött ljus. Och jag känner att alla mina ben går sönder. Somliga dagar längtar min kropp efter droger. Och jag måste ge efter. Andra gånger står jag emot. Jag gillar inte smärtan. Men den är bara tillfällig. Smärtan är inte det svåraste. Det svåraste är att leva. Det svåraste är kärleken. Det svåraste är hur ömmet min man kysste mina läppar i morse innan jag åkte till jobbet. Och jag vet att jag har en styvdotter som ringer mig 2 gånger i veckan när hon är hos sin mamma. Bara för att hon saknar mig. Att få uppleva kärlek och att veta att den snart kommer att splittras. Att känna solen stråla mot min hud och veta att den här huden snart kommer att vara under jord. Förlåt, det kanske var lite väl mycket. Jag har inte haft möjlighet att prata med någon på flera år. Inte sedan jag träffade en odödlig i Tokyo 1992. Så jag antar att jag är lite ringrostig. Men jag ber dig, ha lite tålamod med mig. Jag ska berätta allt idag. Det svåraste är inte kärlek. Det är frånvaron av kärlek. Det är lånet av en kärlek som egentligen aldrig är min. Efter mer än 1000 år har jag lärt mig att inte känna mig skyldig att ta emot en kärlek som egentligen inte är min att ta. Jag skadar ju ingen. Och jag valde verkligen inte att vakna i en annan älskades kropp. Jag är helt enkelt här på grund av en grym förbannelse. Och jag tar vad jag kan. Det gör mitt liv lite lättare att leva med denna inställning. Att njuta av varje minut jag får under en dag. Luften efter ett ösregn. Att hålla om den älskade. Viktiga samtal med föräldrar. Omfamningar från barn. Härliga vänner. Och gosiga husdjur. Sen maten. Åh, maten. Ibland hoppas jag att jag kan vakna upp i Italien igen. Jag älskar italiensk mat. Alkoholen ibland. Även om den tagit mig till mörka platser. Och mer varit där för att bedöva mig. Droger försöker jag undvika. Även om de kroppar jag befinner mig i redan är dömda. Om jag inte redan befinner mig i en missbrukares kropp eller har fruktansvärt ont, det vill säga. Även om jag inte känner mig skyldig för att ha nöjen där jag kan, är jag fortfarande helt medveten om att ingen älskar mig. Ingen känner mig. Ingen kommer följa mig vidare imorgon. Och kanske är det just därför jag berättar det här. För att kunna ha någon som känner mig. Att ses med. Att bli hörd. När internet slog igenom så hände något inom mig. Jag kände ett berusande hopp och chansen att skapa band som kommer att överskrida mina ständigt förändliga kroppar. Möjligheten att få en röst. Att existera. Att vara mig själv. Äntligen. På internet var alla som jag. Eller så tänkte jag i alla fall. Ett sinne utan kropp. En röst utan ansikte. Anonym. För det mesta. Allt jag var tvungen att göra var att komma ihåg min e-postadress och mitt lösenord när jag vaknat varje morgon i en ny kropp. Och plötsligt öppnade en hel värld upp sig. Jag kunde ha samtal med samma människor flera dagar, månader i rad. Jag kände mig mänsklig. Och det fick mig att inse att jag inte längre kunde göra anspråk på att vara mänsklig. Descartes sa: Cogito ergo sum. Jag tror, därför är jag. Och jag höll fast vid den här frasen i hundratals år. Ironiskt nog så tvingade nollorna och ettorna i maskinerna fram ett erkännande. Att ett medvetande bara en person, om det finns en kropp att tänka i. Jag kan inte definiera mig själv på något sätt som betyder något. Jag minns nästan inte vem jag var först. Vem min familj var. Var jag bodde. Vad jag tyckte om. Vad jag hatade. Så vem är jag då? Den oändliga listan på människor jag varit. Jag har hela deras liv inuti mig. Var och en av deras minnen. För mycket för en person att hantera. Jag går inte in på internet särskilt mycket längre. Det är för svårt att få vänner. När ditt liv inte är ditt. Jag är en dualitet. Jag är jag. Och jag är alla. Därför är jag ingen. Jag tror. Därför är de inte längre. Jag är motsatsen till liv. Och ändå lever jag. Idag och för alltid. Jag är ledsen och det är svårt att följa med i min historia och om det är mycket att ta in. Men du vet, jag har bara pratat med mig själv under större delen av de senaste 1300 åren. Men de senaste decennierna har det blivit svårare och svårare för mig att bara hänga med i allt. Allt går så fort. Medan jag är fast i samma bubbla där ingen samhällselig, teknisk, industriell förändring någonsin kommer att betyda det minsta. Det här är det enda jag verkligen vill säga till dig. Inget av detta borde vara viktigt för dig heller. Det spelar ingen roll i vilket århundrande du är född. Det spelar ingen roll om människor under din livstid fruktar att falla ner från jorden om de seglar tillräckligt länge. Eller strövar omkring på rymdstationer. Och det spelar ingen roll om du kommunicerar med dina nära och kära med en smartphone eller handskrivna brev. Det spelar ingen roll. Det som är viktigt är möjligheten att leva. Att misslyckas och försöka igen. Att älska, hata, våga falla och bära dina ärr för resten av livet. Att träna och se dina muskler stärkas. Att bära liv för de som kan. Att smaka på vin och sluka tallrikar med utsökt mat. Och ha valkar som intygar att du njuter av jordiska nöjen. Att kyssa din älskare och smaka deras själ. Din kropp och själ är ett. Du får skapa minnen. Du blir sedd, rörd, för vem du är. Och där är du. Och slösa bort allt. Önska dig plattare mage, större bankkonto och odödlighet. Kom ihåg mig när du får för dig att frukta döden. Kom ihåg att jag var barn en gång. Och sedan dess har jag varit något annat. Jag var som du en gång. Men jag är annorlunda nu. Men vem vet? Men kanske är vi närmare än vi tror. På vår allra sista dag på jorden kan jag ha varit din farmor. Jag kan ha varit din vän. Jag kan ha varit din älskare. Din granne. Eller förfader som du aldrig kommer veta något om. Jag kan vara en bit av dig på något sätt. Viktigast. Jag kan vara dig imorgon. Njut av ditt liv. Medan det fortfarande är ditt. Lyssnat på veckans avsnitt. Som jag sa i inledningen så kommer det bli ett sommaruppehåll med podden. Men jag kommer inte ligga på stranden och slöa hela tiden. Ja, kanske en vecka kan ni väl undra mig ändå. Istället så kommer jag leta igenom historier och fortsätta översätta så att fler avsnitt redan finns planerade. Har du några förslag på historier som kan passa bra till Sömnlöspodden? Har du kanske skrivit den själv? Maila då in den till somlospodden@gmail.com. Sömnlöspodden är inspelad, berättad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat. Trevlig sommar och varmt välkommen åter.